Hej, varmt välkomna till ett spännande avsnitt med BIM-podden. En av Sveriges största fastighetsförvaltare gästar oss idag. Jag pratar självklart om fastighetsutvecklarna Riksbyggen. Och på plats har vi med oss digitaliseringsexperten Amir Chizari, IT-chef och digitaliseringschef på Riksbyggen. Välkommen till BIM-podden, Amir.
Tack, Adam.
Uttalar jag ditt namn rätt nu, efternamnet?
Ja, det är Chizari, fast här blir det lättare att säga Chizari. Så det funkar vilket som.
Ja, det är bra. Hur är läget?
Det är bra, tack. Kul att vara här idag.
Ja, men kul och tack för att du kunde ta dig tid och gästa oss.
Tack.
Verkligen, jättekul. Okej, nu ska vi se. Du har två roller på Riksbyggen idag.
Ja, det stämmer, ja.
Kan inte du börja berätta lite liksom vad det innebär, vad du gör, lite om dig själv och vad du har gjort tidigare?
Okej, okay, jag kanske ska börja berätta lite om mig själv då, så kan jag berätta vad min roll går ut på då.
Ja,
om
det är okay. Bra, absolut.
Som sagt, mitt namn är Amir Chizari. Jag är gift, har ett barn, bor inte så långt härifrån, bor på Kungsholmen. Sen ett antal år tillbaka, nära jobbet, ser ingången till jobbet, vilket känns bra.
Ja, men det är bra att det är nära till jobbet.
Ja, det är skönt.
Det är på det är gott
skönt.
Och ont kanske.
Nej, det är jättebra tycker jag. Okay. Det är bara bra. Slipper lokaltrafiken och allt det här. Ja, så det känns bra.
Ja, men jättebra.
Nej, men jag har ju varit verksam inom IT under de senaste 22 åren. Och haft olika roller. Jag började egentligen, eller hela min resa började med att jag är utbildad tanktekniker från början. Så jag pluggade i Sahlgrenska i Göteborg. Redan där började man se så här digital teknik komma in. Och jag kommer ihåg från när man gjorde tänder och man använde 3D-skrivare för att skriva ut tänderna redan då. Det här är 97-98. Sen jag har ändå haft ganska långt intresse för digital teknik, för teknik generellt sett. Så tänkte jag, nej men tandtekniker är inget för mig. Jag ska utbilda om mig.
Du sålde om helt enkelt.
Jag sålde om, precis. Ja. Så 99-2000 så pluggade jag om. Så gick jag en sån yrkesinriktad utbildning som handlade om teknik. Och det var Microsoft-produkter man fick läsa. Så att då pluggade jag det. Så efter det så sprack ju IT-bubblan. Så det fanns ju inga jobb. Så att jag kämpade. Jag tror jag sökte totalt 70-75 jobb. Tills du lyckades komma in. Började arbeta som helptest-tekniker. Det hade jättenära relation. Eller när jag ska säga samarbete med vår verksamhet och så. Så att det där användarna ringer in. Så jag började förstå att så får användarna. Så jag har jobbat med så olika roller. Så jag har varit allt från till drifttekniker, driftchef. Och sedan till CIO som jag var för ungefär tillträde för 3,5 år sedan. Och sen för ungefär ett år sedan som digitaliseringschef på Riksbyggen då. Och sen faktiskt en vecka tillbaka i tiden också börja få styrelseuppdrag. Vilket känns väldigt kul.
Ja, men spännande.
Och mycket är det inom digitalisering och hur den påverkar branschen framförallt. Det är det vad jag brinner för.
Vad gör du rent konkret på Riksbyggen idag?
Jag har två ansvarsområden. En ansvarsområde handlar om traditionella IT. Där jag ansvarar för att säkerställa att våra IT-plattform fungerar som det ska. Så det stödsystemet som finns för våra medarbetare är på plats. Sen har jag den andra ansvaret som har med digital utveckling att göra. Där är hela min målsättning och uppdrag är att transformera ett konservativt bransch, byggsektorn eller förvaltningssektorn till att bli mer digitala. Så det är där jag jobbar med framförallt på dagarna. Så målsättningen är egentligen pusha på, driva på, öka kompetensen kring digitalisering, skapa trygghet för det digitala och till och med träffa kunder och berätta om digital utveckling för dem, för digitalisera för att de ska kunna använda de digitala tjänsterna vi tar fram. Så där försöker jag driva vidare inom organisationen då.
Ja, men jag förstår. Vad gör Riksbyggen? Berätta gärna lite mer om vad ni gör där.
Vi är inne byggherrar, om vi börjar med det. Vi är ett kooperativt bolag som utvecklar bostäder i nyproduktion. Vi har båda bostadsrätter och hyresrätter. Det ena segmentet. Sen har vi är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Där vi har båda bostadsrättsföreningar och även kommersiella fastigheter som kunder. Jag brukar säga ungefär var femte person bor eller arbetar i våra fastigheter som vi förvaltar idag. Vi är 3000 anställda. Finns på 300 kontor runt om i hela Sverige. Fyller snart 80 år, vilket känns väldigt kul.
Grattis!
Ja, vi har fått vår första kvinnliga vd i samband med att vi fyller 80 år. Det är också en väldigt bra framgång tycker jag för den sektorn.
Absolut.
Så att, ja, det är vad Riksbyggen sysslar med. I övrigt, det är ett bolag, samhällsutvecklare, som står inför en stor transformation. Både där vi har ett stort ansvar när det kommer till hållbarhetsfrågan, där jag ser att digital utveckling är en förutsättning för att kunna nå det.
Och ni är bara verksamma här i Sverige då?
Vi finns bara i Sverige.
Mm. Nej, men jag förstår jättebra. Och vilka komponenter anser du vara viktiga för en lyckad digital transformation?
Ja, det är många komponenter tycker jag som är viktiga att ha på plats för att lyckas med transformationen. Jag tycker det absolut viktigast som jag tycker det är att det är ledning och styrningen. Jättebra. Det är väldigt viktigt om man ska lyckas med en digital transformation. Förutom det så är det också viktigt att du har någon digital strategi. Eller jag skulle vilja säga en strategi för digitalisering. Mm. Tror jag är nog bättre benämning för det. Mm. Har du de två på plats, då har du i alla fall mål och visioner. Vad är det vi ska landa i? Sen behövs det självklart digital kompetens. Vilket jag anser saknas idag i vår bransch. Mm. För att skapa digital kompetens, då handlar det också om att skapa intresse för digitalisering. Och hur åstadkommer man det? Kanske genom att visa goda exempel, visa effekten, visa affärsvärdet. Eller den förenklingen det gör kanske man skildrar en medarbetare för att få dem intresserat. Mm. Så det handlar också om att få digital kompetens hos våra kunder. Om inte våra kunder vill använda de digitala tjänsterna vi tar fram, då är det inte värt någonting. Mm. Så det är vad digital kompetens handlar om. Sen en av de andra viktigaste punkterna som jag ser, det är samverkan. Mm. Vi är väldigt duktiga inom byggprocessen, vi är väldigt duktiga inom förvaltningsprocessen. Men vi måste bryta upp det här silos. För att lyckas med digitalisering, lyckas med digitalt, så behöver det här silos måste brytas upp. Vi måste samverka över gränserna. Mm. Vi kommer behöva ha digitala ambassadörer i organisationen som får folk intresserad. Sen, sist men inte minst, det kommer i tekniken. Oftast kopplar man digitalisering direkt till teknik. Men tekniken kommer i sist i det hela. Visst, vi måste ha en teknisk plattform på plats. Mm. Men det är bara för att kunna göra jobbet. För att kunna digitalisera saker.
Det är inte det processen. Primära. Liksom.
Det är inte det primära. Det primära är ju faktiskt just samverkan. Mm. Kunna jobba. Det är människorna för att kunna jobba med varandra. För att kunna lyckas med det här. Sen, också jag brukar lyfta upp ett område som jag tycker är ganska intressant. Det är tryggheten. Digital trygghet. Mm. Jag tror det finns en rädsla kopplat till digitalisering.
Absolut.
Jag tror vi behöver skapa en trygghet i vår organisation. Vi behöver skapa en trygghet hos våra kunder. Man brukar säga ungefär någonstans mellan 600 000 till 1 miljon svenskar står utanför det digitala samhället. Mm. Det är ganska tufft. Ja, men det är ändå verkligen. Ganska stor del av Sveriges befolkning. Då har jag funderat, men hur löser man det problemet? Vi ska inte bygga massa digitala tjänster för manuellt hantering. Det tycker jag är fel väg att gå. Mm. Vi ska köra rena digitala tjänster. Vi ska totalt automatiserat så långt det bara går. Sen ska vi hjälpa kunden på plats. För att hjälpa dem att komma in och använda de digitala tjänsterna. Och självklart ska man bygga tjänster som är väldigt enkla. Det är vad tycker jag är viktigt att ha på plats. Och att tänka på när det är det digital transformation för att lyckas med det.
Mm. Ja, jättebra. Jätteviktiga aspekter och punkter. Hur långt anser du fastighetsförvaltning versus byggsektorn har kommit rörande digitalisering?
Jag tror så här, om man säger bransch eller så här företag eller verksamhet inom vår bransch har kommit olika långt tror jag.
Mm.
Det är svårt att säga, men hur långt har JM kommit, hur långt har Skanska kommit, hur långt har Riksbyggen kommit, vem är ledare, vem ligger? Så det tror jag är ganska svårt att säga.
Mm.
Men om vi skulle jämföra med andra branscher,
ja,
ta det med telekom, då är vi sämst. Vi har inte kommit så långt överhuvudtaget. Vi har inte tagit till oss den här digital teknik.
Mm.
Läste en rapport för ett tag sedan att 8 av 10 företagsledare inom industrin, transport och bygg och fastighetsförvaltning anser att digitalisering är väldigt viktig för dem.
Mm.
Men 47%, nästan halva, saknar en digital strategi. De vet inte vad de ska göra. De tycker det bara är viktigt. Så att om man delar upp det här då, för att det är, eftersom jag är medverkare inom bygg och fastighetsförvaltning, så tänker jag på fastighetsförvaltning. Där har man kommit faktiskt längre än vad bygg har gjort.
Mm.
Men det handlar ofta om effektivisering, om automatisering. Det ger till vad det hela går ut på. Och där händer det väldigt mycket. Det proppar upp massor med så här proptech eller andra bolag som börjar konkurrera inom det området.
Mm.
Så det sker väldigt mycket. Och jag anser att vi har kommit lång bit när det kommer till fastighetsförvaltning.
Mm.
Framförallt inom ekonomisk förvaltning. Tittar man på teknisk förvaltning när man pratar om IoT och sensorer och för att kunna förvalta fastigheter på smartare sätt. Där har vi inte kommit så långt.
Nej.
Men jag tror den börjar ju redan i byggsektorn. För det är där man måste börja med IoT och med hela det.
Absolut.
Så att titta på bygg då. Så säger så här. Jag tror inte det har hänt så mycket på bygg inom senaste åren. Vi pratar väldigt mycket om det här. Mm. Många bor så här, men vi tittar på BIM, vi tittar på ena och andra. Men jag tycker inte det har kommit så långt ändå.
Nej, det är mycket snack och lite verkstad.
Ja, det är mycket snack och lite verkstad. Mm. Så tänk också att byggsektorn, det är den sektorn som är minst innovativ. utav alla branscher. Det säger sig själv. Mm. Förutom det, pratar om digitalisering och förståelse för det inom beslutsfattarna, så är det 76% av beslutsfattare inom bygg har antingen ingen kännedom eller väldigt lite kännedom om IoT.
Mm.
Så att det tror jag var byggsektorn står någonstans. Mm. Sen är det också så att det finns jättemånga startup idag, proptech idag, som har jättebra lösningar för olika delar. Det kan vara under markförvärv eller under produktion eller produktutveckling. Det är de olika, eller säljer vad det skulle kunna vara. Men väldigt dåliga att ta till oss dem också.
Mm.
För att jag känner ju att jag träffar en hel del sådana, så märker jag, men de har svårt att nå fram till de stora drakarna.
Ja, men exakt.
Titta mot andra sidan, de har jättebra produkter, men de har inte kunderna. Så jag tror den dagen vi lyckas hitta en match där vi använder de här innovativa lösningarna som har tagits fram, kombinerar med stora draken som sitter med kunderna som har där, så tror jag vi kommer lyckas väldigt bra.
Mm.
Så att branschen behöver bli bättre och ta till sig digital teknik och verkligen dra nytta av det. För att det finns många områden vi kan kunna dra nytta av det.
Ja, men jag förstår. Och jag håller med dig också. Förhoppningsvis blir det lite bättre nu framöver. Och jag tror det är liksom viktigt att lyfta upp det. Alltså man skulle liksom säga som det är. Alltså det är en utmaning och det behövs en förändring. För jag tror så här, personligen tror jag att om vi inte själva tar tag i det här, då kommer IT-branschen ta över.
Ja, men det tror jag. Det har vi sett flera exempel på. Det finns flera exempel där IT-branschen faktiskt tagit över.
Mm.
Ja, vi kan ta ett exempel. Vi kan kolla på Netflix. Jag tycker det är ett ganska bra exempel.
Mm.
Det är en hel del. Jag kommer ihåg när man gick till butiken, lånade filmen hem, tittade på det här, lämnade tillbaka sen. Vi hade ett visst beteende på hur vi tittar på film och allt det här. Sen kom ju, men den branschen, den förändras ju helt och hållet.
Mm.
Det Hollywood, de tog inte på allvar på det här. Så kom ju Netflix. Först var ju så här, vi började digitalisera, om man ska kalla det för det. Började för att gå från en VHS-band som är analog till att ha en DVD-skiva. Då har man digitaliserat en viss process. Men sen kommer ju Netflix. Då skapar man en helt ny affärsmodell.
Mm.
Det ändrar beteendeförändringen hos konsumenten. Och vilket gjorde att
folk,
det är rent IT-bolag skulle man kunna. Ja, det är en digital plattform för att styra, eller hur vi tittar på film och så.
Mm.
Får de helt annan insikt i hur vi tittar på filmer. Och också idag en av Hollywoods absolut största filmproducenter.
Mm.
Man kan tycka vad man vill, Uber. Du kan tycka vad det var, Airbnb. Men de har ändå revolutionerat en hel bransch. Tesla är inte långt därifrån heller.
Nej.
Jag brukar säga, när du är inne på, det är ganska intressant att IT-bolagen tar över. Jag tycker det är bra, för jag älskar IT. Om du tittar så här, om du tittar på de 10 eller 20 högst värderade bolag i världen, backar du en 15-20 år, då bestod det av oljeindustrin, byggindustrin. Det var de som var där topp 20. Om man tittar på de här 10, idag på de topp 10 då, det består av enbart IT-företag.
Ja,
enbart Microsoft, bolag som är datadrivna.
Exakt.
Vi pratar om Microsoft, vi pratar om Facebook, vi pratar om Google. Det är de bolagen. Den resan är redan på gång, så IT håller på att ta över. Ja. Så det är okej.
Okay. Nej, men jo, men det, så är det också. Och jag tror de tänker liksom att, vad är det som händer i byggbranschen? Varför står det still?
Ja, men
här har vi en lukrativ verksamhet som vi kan utveckla på ett bra sätt.
Nej, men jag håller med. Om vi tittar så här, Gartner släppte en rapport för ett tag sedan där man hade visat digital mognad i olika branscher. Vill du gissa på vilken bransch som var sämst när det kommer till digitalisering?
Ja, men det är säkert.
Byggsektorn.
Aha, jo.
Vet du vilken bransch som var bättre än byggsektorn? Fiske hade kommit längre när det kommer till digitalisering än vad byggbranschen har gjort.
Ja.
Så det ser sig en hel del. Sen också så här, de här bolagen, Microsoft och Google, de har full koll på oss. Men de vet exakt hur vi beter oss, hur vi rör oss, hur vi nyttjar samhället eller hur vi rör oss.
Mm.
Tänk dig kombinera allt det här datan de samlar inom oss och bygga samhällen som är faktiskt anpassat utifrån det där.
Mm. Men varför tror du, varför ska Riksbyggen satsa på digitalisering? Vilka användningsområden ser ni? Du nämnde lite tidigare. Men varför är digitalisering viktigt för Riksbyggen?
Som jag sa tidigare också, digital är viktigt för alla bolag. Jag tycker det. Det, är en,
ja,
om man, det handlar om existens. Vill man vara aktuell, vill man vara aktuell i framtiden, ha en konkurrenskraft, så måste man gå den vägen.
Mm.
De bolagen som väljer att stoppa huvudet i sanden och inte se på det här, de kommer inte finnas i framtiden.
Mm.
Så att det, därför, det är självklart. Så finns det, som jag var inne på, väldigt många olika användningsområden för, i vår verksamhet. Det kan handla om allt från effektivisering både för kunder eller för oss som medarbetare, som bolag.
Mm.
Så det är också själva effektiviseringen leder till lönsamhet. Det finns ju så mycket andra aspekter kopplat till det. Så det tycker jag alla bolag måste satsa på digitalisering. Och många har gjort det. Vi är bland de sista.
Ja. Nej, men jag håller med att det handlar om överlevnad helt enkelt.
Det handlar enbart om överlevnad. Mm. Men vi har, ja, men idag pratar man väldigt mycket om att man har svårt att få yngre att vara engagerade i styrelsearbete. Mm. Det är ganska intressant. Men varför vill du inte vara engagerad? För det är så krångligt, det är så jobbigt. Tänk om man skulle allt vara digitalt. Mm. Ett bokslut genereras digitalt. Det finns ju idag. Vi jobbar ju på det här idag. Vi håller på att ta fram sådana här lösningar idag. Mm. All data finns ju. Allt ska genereras automatiskt. Så inget manuellt arbete, inget pappersarbete. Vill du godkänna din styrelse med dem, använd BankID så är det klart. Mm. Jag menar, allt det här ska du kunna göra digitalt. Då kanske tror jag att yngre kan bli mer intresserad i engagera sig i min styrelsearbete.
Ja. Ta bort det administrativa som
mycket administrativa. Och, ja, absolut, absolut.
Ja, men jättebra. Jag tänker så här, många bolag saknar idag strategi för digitalisering. Hur ser det ut på Riksbyggen? Har ni det?
Mm. För ungefär ett år sedan så tog vi fram en digital strategi. Men nu fastid han kan tycka att vi borde ha tagit fram en sån strategi för digital transformation. För mig är två helt olika saker som är väldigt nära affären. Vi ska inte ha en separat strategi för digitalisering. Hela vår affärsstrategi ska bygga på att den är digitala. Så att, lite så ser jag det. Men vi håller på just nu att revidera det. Affärsstrategi allt det här, och där digital kommer att vara en ganska viktig del av det.
Just det.
Men det handlar framförallt om att titta på, när vi pratar om digitalisering idag, då pratar vi om att ha fokus på att öka marginalen och effektivitet inom vår befintliga affär eller skapa nya affärsmöjligheter där vi använder digital teknik. Mm. Sen ska vi också jobba aktivt med att förbättra och förenkla relationen som vi har med våra kunder. Mm. Ju mer digitalt, desto mer data. Ju mer data, desto bättre insyn. Ju mer insyn vi har så kan vi ta fram bättre service. Eller leverera bättre service eller ta fram bättre tjänster. Och sen måste vi självklart vara innovativa. Det är en viktig del i det här att vara innovativa. Att det framgår tydligt och klart. Att det är viktigt med innovation. Att det är viktigt att använda digital teknik för miljöaspekterna.
Mm. Ja, men jättebra. Vad anser du behövs för att transformera konservativ bransch till den digitala?
Ja, vi har varit inne på det lite grann nu tidigare. Men jag tycker att en tydlig strategi, det är ganska viktigt. Som genomsyrar hela vår affär och samtliga funktioner. Det är viktigt att den finns på plats. Vi måste våga förändra oss. Det kan handla om förändra arbetssätt. Eller det kan handla om samverka över gränserna. Vi måste bryta upp silos. Få in innovationskultur inom byggsektorn. Mm. Den finns inte där.
Nej.
Vi kan göra saker bättre. Vi kan göra saker mer effektivt. Vi kan göra saker annorlunda. Vi lär vara väldigt duktiga på produktion. Det är vi. Vi är jätteduktiga på att producera lägenheter eller fastigheter. Vi är skitduktiga på att förvalta fastigheter. Men jag är övertygad att genom att använda digital teknik kan bli ännu bättre.
Mm.
Vi kan öka vår konkurrenskraft. Sen var jag inne på också att digital trygghet är väldigt viktig. Båda för kund och även interna medarbetare. Så man känner sig trygg med det digitala. Mm. Annars vill man inte. Det finns en rädsla kopplat till det, så vill man ta till sig det. Kompetensen har vi varit inne på. Se till att alla har förståelse. Vad det innebär för dem. Idag finns en rädsla. Att leder digitalt till att jag blir arbetslös.
Mm.
Nej. Det kanske leder till att man får jobba med lite mer innovativa saker istället. Mm. Så att det här med att sitta. Mata information från system A till system B. Det kanske inte är det man ska göra hela livet.
Mm.
Sen så jag var inne på vilja till förändring. Så att få bort rädslan, då tror jag vi kommer lyckas transformera en konservativ bransch.
Nej, jag förstår. Men apropå rädsla och så där, tycker du att det finns några så här utmaningar med digitalisering?
De som jag upplever det handlar framförallt om man kanske inte har förståelse för det. Man känner sig inte trygg med det. Och sen just att man inte helst vill samverka över gränserna. Man tycker att det här är mitt uppdrag. Det här vill jag göra, det är vad jag levererar. Man har inte intresse i nästa skede i den processen.
Mm.
Så jag tror vi behöver också börja titta på att det ska mycket bli processorienterat över gränserna. Inte bara enbart inom affärsområden eller en viss funktion. Så att digitalisering sträcker sig hela vägen från kunden till interna medarbetare, till stödfunktioner. Hela vägen och sen det slutsystemet och allt det här. Mm. Så att det...
Hur ser det ut resursmässigt? Alltså finns det resurs att ta in i företaget inom digitaliseringen?
Det är största utmaningen. Det är brist på resurser kan jag säga idag.
Mm.
Nu kan jag inte ha siffran i huvudet men det saknas. Jag vet inte hur många tusen kompetenta personer till de olika yrkesrollerna som behövs. Mm. Men det sker ju en transformation. Det är mer och mer blir IT, mer och mer blir teknik, mer och mer blir digitalt. Och det är inte lika många som utbildas som näringslivet skriker efter. Mm. Så jag tror så här, lyckas vi inte lösa det här med kompetenstillsättning och allt det här, då kommer nog till och med BNP i landet ta skada av det. Så att det med tillväxten alla kommer påverkas. Från regeringens sida har man satt ett mål att vi i Sverige ska vara bäst på digitalisering i hela världen. Men då måste vi kunna leva upp till det. Mm. Och då har ju företag ett ansvar. Skolsystemet har ett ansvar. Mm. Där vi behöver börja i tidig skede. Vi måste få bort det här. Idag har vi, jag brinner väldigt mycket för jämställdhet och mångfald. Mm. Jag tycker vi ska dra nytta av hela samhället. Tjejer tyvärr inte lika intresserade utav digitalisering. Mm. Det är bara för att alla tänker digitalisering teknik. Mm. Det är inte teknik. Mm. Så jag tror man måste börja tidigt skede i skolorna. Mm. Inte bara skicka 10 iPads eller 20 iPads till en stackars lärare. Så här, men nu ska ni bli digitala, ge varje elev en iPad. Mm. Det är inte där vi ska landa i. De ska förstå vad det innebär med digitalisera. Så att börja med i tidigt skede så att få fler intresserade, framförallt tjejer intresserade. Mm. Och få dem i den branschen. Jag har jobbat mycket med jämställdhet själv och den typen av att få in kompetens. Nu har vi, 57% kvinnliga medarbetare och 43% manliga på en IT-enhet. Vilket jag känner mig väldigt stolt över.
Väldigt
så bra. Att det går om man vill, men det handlar också om mycket att jobba för det. Mm. För att få dit det.
Nej, men jag tror också på det. Jag tror på det du sa tidigare. Att jag tror man måste gå in redan tidigt i skolorna och verkligen få med, jag vet inte om de heter så numera, men förr i tiden hette de studievägledare.
Ja, precis. Ja, men det kanske alltså, heter så, jag vet inte. Ja, det är det.
Nej, men alltså få med dem, för jag tror så här, alltså så har det varit för mig. Alltså man går man till en studievägledare, ja, vad vill du jobba med? Ja, men du är en tjej, det är bra om du jobbar med det här och det här. Jag tror där är liksom väldigt viktigt att ha en bra struktur där. Alltså skolorna har ett stort ansvar där.
Jag har ju en bekant som är ute och föreläser ganska mycket för skolor. Och han har ju satt som uppdrag att försöka få fler tjejer intresserade av digitalisering. Han berättade för mig en gång, han åkte till en skola, det satt ungefär 50% tjejer, 50% killar i aulan. Innan han började sin föreläsning om digitalisering så sa han, hur många är intresserade av att jobba med digitalisering i framtiden? Mm. Majoriteten var killar, 3 tjejer. Det kanske satt ungefär 200 personer i den här salen då.
Okay.
100 var tjejer, 3 intresserade. Mm. Så han bara okej, okay, det började man. Han körde igenom sin föreläsning, berättade vad digitalisering handlar om, vad det går ut på. Sen när han var klar med
ställde han frågan igen.
Hur många av er skulle kunna tänka sig jobba med digitalisering? Det var mer än 30% tjejer som sträckte upp handen. Så det handlar om, vi kan göra enkla saker för att få tjejer intresserade. Vi har jätteduktiga, som jag sa, mångfald är också viktigt. Ja, men det finns så jätteduktiga i förorterna som tyvärr kanske inte får den möjligheten att kunna komma in i arbetslivet. Mm. Smarta killar och tjejer som skulle kunna bidra till och komma ur den här onda cirkeln.
Ja, och det är liksom samhällsekonomiskt gynnsamt också liksom, att driva dem och inspirera. Ja, men jätteintressant. Vi går tillbaka till Riksbyggen och hur jobbar ni med data idag på Riksbyggen?
Jag önskar att vi jobbade mycket mer med data än vad vi gör idag.
Ja, jag förstår.
Men jag är övertygad att vi kommer jobba mycket mer med data. Så att vi har ju redan idag jättemycket data om våra kunder.
Mm.
Vi har allt från ekonomisk data, alla transaktioner. Vi har mycket data om våra fastigheter. Många fastigheter är idag uppkopplade. Det är från det centrala uppkopplade, fläktar uppkopplade, energiförbrukningen. Allt det här finns ju. Vi har ju alla serviceorder, vi har felanmälan. Du kan tänka, det är en enorm mängd data vi har idag. Och det lär inte minska heller. IoT kommer leda till att det blir ännu mer data. Exakt. Så jag tror så här, data kommer skapa stora möjligheter för oss. Jag brukar säga att data är för mig den nya råvaran. Så att, och det är verkligen så att det är där nya affärsmodeller, det är där effektivisering kommer ligga. Så att för mig, data kommer jag använda mycket mer än vad vi gör idag. Men vi kan inte till exempel använda data tillsammans med AI för att kunna analysera felanmälan, kanske serviceorder, för att kunna ge bättre service till kunden. Eller kanske proaktivt förslag till åtgärder. Eller varför inte energioptimering?
Mm.
Där kan man använda data, eller AI och allt det här. Använd mängd data, då AI analyseras för att optimera energiförbrukningen. Gynnsamt för kunden, blir billigare för dig som leverantör och en väldigt bra miljöaspekt.
Mm.
Jag läste en artikel där Google hade använt AI för att optimera energiförbrukningen i sina hallar. 30% bättre förbrukning hade man kunnat få.
Ja.
Och det är enorma mängder data.
Otroligt.
vi kommer använda data och AI framförallt för typ kundinteraktion. Vi kommer inom kort lansera en tjänst, det är chatbot för kundinteraktion, där vi använder AI framförallt. Mm-hmm. Och det handlar om att kunna ge bättre service till kunden 24/7. Vill du veta vad du har för OCR-nummer 2 på natten, då ska du kunna enkelt ställa den frågan, hamnar du, så får du tillbaka det med mobilbank-ID, identifiera det och sen får du svar. Sånt ska vi jobba. Så där kommer data hjälpa oss väldigt mycket och självklart i kombination med AI då.
Ja, men jättebra. Du nämnde det där AI, ja, men det är den här chatbot och sånt. Jag vet att Södertälje kommun har det. Mm. Och de jobbar ju med det fullt ut.
Men chatbot har funnits i många år i många organisationer. Det bara säger så här, hur efterbyggsektorn är. Ja. Så vi ska införa chatbot nu. Det är lite så här 2020.
Ja. Ja, jag förstår. Ja, men det här är jätteintressant. Och du nämnde också IoT. Alltså vilka möjligheter ser du inom det med IoT?
Jag tror IoT kommer hjälpa oss att minska miljöpåverkan och optimera energiförbrukningen i våra fastigheter. Just. Det tror jag är en väldigt viktig del med IoT. Och sen kommer också det också leda till att vi kan effektivisera våra servicetjänster till kunderna. Tänk så här, driftundercentralen meddelar när det är dags för att göra service. Man kan analysera i realtid, du kan beställa tillbehör eller någonting som är trasig, rätt produkt, du har full koll på manualen och allting. Sen när servicetekniker åker ut så är allting i princip klart. Man kanske inte behöver åka ut lika ofta, många gånger, lika ofta. Lägga lagret AI på det, analysera. Då kan jag säga, okej, vilka driftcentraler är bättre än andra? Vilka hissar är bättre än andra? Mm. Och vilka åtgärder kan man ta till för att effektivisera det? Jag var inne på energianvändning. Vi kan mäta energianvändningen på annat sätt än tidigare. Vi kan visualisera mönster, trender, avvikelser i energianvändning. Mm. Det gör vi idag. Men tänk på att lägga på lagret med AI på det. Mm. Ta en annan mängd data från all omvärldsfaktor som kan påverka just energiförbrukningen. Mm. All i kombination kunna optimera det. Vårt beteende, hur vi beter oss, när är vi hemma, när duschar vi inte. Mm. Så att allt det här kombinerat ska ju kunna optimera energiförbrukningen. Mm. Så att det är IoT, AI, Big Data, det är framtiden. Ja. Det är framtiden det.
Absolut. Och när det gäller BIM då, vad innebär BIM för Riksbyggen?
Nu är inte jag expert på BIM, om jag säger så. Nej. Men jag har ju läst, jag vet enorma vilka stora fördelar BIM har. Det jag hör många gånger, folk, när man pratar om BIM, många gånger typ 90% av fallen kanske nästan alla tänker på en 3D-modell. Mm. För det är där redan i produktion, den är relevant tycker många. Men BIM för mig är egentligen en så att säga, information som färdas genom olika processer. Där du behöver, där du kan använda det till att till exempel kunna ha en effektivisare förvaltning. Eller produktion, eller markförvärv, eller vad den skulle kunna vara. Så på BIM för mig är ju från markförvärv hela vägen ända till förvaltning.
Jättebra. Ja, men det är precis så det ska vara. Ja, men det känns nästan som att ni kanske är på väg mot BIM på Riksbyggen.
Ja, men det är inte så här, ska man eller ska man inte? Det måste. Ja, jag tror för att vi ska vara relevant så måste vi börja. Men jag har varit inne på det här med samverkan och allt det här, effektivisera. Men om du tänker så här, hela BIM-flödet, om du börjar redan vid markförvärv, när du producerar, du ska sälja och sen ska du förvalta det. Då löser du alla de här samverkansproblematiken, då löser du det. Så att jag tror att BIM är ett måste för vi som byggherrar att ställa krav på dem vi anlitar för att bygga bostäder eller producera bostäder åt oss.
Jättebra.
Så det är bara tidsfråga. Jag tror det är bara tidsfrågan när lagen förändras och säger att alla byggbolag måste ha BIM. Det skulle inte förvåna mig.
Finland har ju det så nu.
Ja, Finland har det. Ja, man börjar med ett land så börjar nästa land. Mm. Och då har de sett fördelarna. Ska jag vara bäst på digitalisering i hela världen enligt vad regeringen vill så måste lagen förändras därefter. Ändrar man lagen så tvingar man bolagen att gå åt det hållet.
Ja, men jättebra. Men berätta lite om er digitala plattform. Vad är syftet? Hur ska den skapa affärsnytta för er?
Som jag sa, tekniken är den minsta när det gäller transformation, men den är ändå viktig del i det hela för att kunna åstadkomma saker. Då satte vi en plan att vi ska bygga en plattform som vi använder för automation utav våra affärsprocesser och så, och även använder för innovation. Vad jag tänker, plattformen som vi har byggt, vi kallar för Graph API. Det är egentligen den teknisk plattform som innehåller massa tekniska förmågor. Som till exempel för funktion för kreditupplysning eller funktion för identifiering eller för signering. Det finns massor av tekniska komponenter på plats. Och den är byggd på det så att vi kan integrera vår plattform med andra plattformar. Vi säger att det finns ett annat bolag. API, precis. Ja, det finns ett annat bolag som har någon tjänst eller produkt, en proptech eller vad det skulle. En, till och med en konkurrent. Där vi säger att om vi börjar dela med varandra, data med varandra, så kan vi och så kommer mer samhällsnytta eller göra det på bättre sätt. Så att det var plattformen går ut på. Och då är det tanken också att kunna använda de tekniska förmågorna för att snabbt accelerera digitalisering. Vad det innebär är att har du en process idag som behöver kreditupplysning eller signering i något skede, då har vi den tekniska komponenten, vi ska jacka in den i den processen när vi digitaliserar det. Sen när det kommer nästa process, då har vi signeringsfunktionen redan klar. Då ska vi bara jacka in det i nästa process. Du ska inte behöva utveckla alla de här funktionaliteterna igen.
Ja, men jättebra.
Vi har ett exempel där vi hade, jag tror vi hade 10 stycken integrationer för kreditupplysning. Det har vi bantat ner. I vår digitala har vi en enda. Vi kan med alla processer som behovet av kreditupplysning avropa bara den här integrationen. Det sparar enorma pengar både i drift, förvaltning, det är kostnadsmässig utveckling. Så det sparar. Och det också snabbar upp vår digitalisering, vår resa. Så att det var
spännande.
Vår digitala plattform går ut på.
Ja, men jättebra. Jag tänkte fråga dig om du har några tips till företag som vill påbörja sin digitaliseringsresa. Så vad är det de bör tänka på?
Jag tänker mig så här. Att man måste börja med att skapa förståelse för ledningsgruppen. Börja med styrelsen, börja med företagsledningen. Får de att förstå vad digitalisering innebär för bolaget. Vilken affärsnytta det kan skapa. Den är väldigt viktig. Har inte det stödet, finns det inte där uppe, så spelar ingen roll vad du gör. Så det är en jätteviktig del. Sen finns det också så här, det finns fortfarande idag, jag märker, folk som inte ens förstår skillnaden mellan digitalisering och digital transformation. Man tänker så här, när man pratar om digital, då tänker man, okej, det här blanketten är manuellt. Nu lyfter jag upp den, gör en digital i en webbformulär. Då har jag digitaliserat. Då har man inte förstått det hela, vad det går ut på. Så det är också viktigt att man själv förstår det där, att man också får andra att förstå vad digitalisering, digital transformation betyder. Sen förutom det är så att vi måste skapa en kultur för samverkan och innovation. Så att man måste våga testa, låt det misslyckas. Eller våga ta fram, testa någonting, visa effekten av det, visa affärsnyttan. Det behöver inte allt vara pengar. Det kan vara samhällsnytta. Det kan vara miljöperspektiv. Visa vad det kan hållbarhet. Vad du kan åstadkomma. När du har gjort det så tror jag att det skapar en annan förståelse. Vilket gör det blir lättare att driva på det här med digitalisering. Och sen vi var inne på tryggheten. Få med kunden i tidig skede. Ska vi ta fram en digital tjänst för en kund, låt dem vara med. Vi tänker lite grann, vi kör sådana här metoder som hackathon, där vi tar med kunden i den resan, så de är med, de tycker till, vilka de känner sig trygga. När de känner sig trygga, när tjänsten är klar, då kommer man använda den direkt. För då har de varit med i hela den resan. Det är också väldigt viktigt att få med. Så de komponenterna tycker jag är jätteviktiga för att kunna dra igång sin resa. Men ofta, det är lättare sagt än gjort. Så det finns ju en transformation, det är därför det heter transformation. Det kommer ta några år tills folk blir tillräckligt mogna. Det behövs komma in lite yngre i vissa branscher som typ brinner för det här, så att det blir ambassadörer på det sättet, lyckas få igenom det här med transformationen då.
Ja, men jag förstår. Dags för oss att börja snart avrunda. Jag brukar oftast ha en sista fråga till våra gäster, och det är att vem skulle du vilja höra i BIM-podden? Har du någon särskild person eller aktör som du tror skulle vara intressant att ha med här?
Bra fråga, Adam. Vet du vad jag tänkte?
Ja.
Jag skulle faktiskt vilja höra dig sitta i den stolen istället. Du har ju träffat rätt många beslutsfattare. Du har träffat folk från branschen. Du har hört olika folks versioner, deras utmaningar. Så jag skulle vilja vända på det hela och säga, du får sitta här, så får jag eller någon annan ställa de frågorna. Får se vad din uppfattning är av branschen och alla beslutsfattare. Oh. Det tror jag ska vara väldigt kul.
Ja, men jättebra. Nej, men varför inte? Absolut. Ja, men det var faktiskt bra. Men jag ska...
Enda bra saken jag sa idag.
Nej, men jag ska mejla mig själv. Så får jag
se. Gör det. Mejla dig själv och du är med på nästa podd.
Ja, men det var jättebra faktiskt. Ja, men tack så jättemycket, Amir, som sagt. Vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här. Jag känner ju direkt på mig att du brinner verkligen när det gäller IT och digitalisering. Så det känns som att det är rätt person på rätt plats för Riksbyggen.
Ja, jag hoppas det. Jag försöker göra mitt bästa för att vi ska revolutionera den branschen. Det behövs folk som brinner för det här, som driver. Det finns så mycket möjligheter. Ja, så att, jättekul att vara här, Adam. Det var verkligen väldigt kul att träffa dig.
Detsamma. Och jag får önska dig lycka till med ditt arbete, och förhoppningsvis ses vi fler gånger här framöver. Och tack så jättemycket.
Tack själv. Ha det bra.